ska mötas runt Guds ord en tredje morgon. Här, precis som de tidigare morgnarna, så kommer det efteråt att finnas möjlighet att ställa frågor, ta upp diskussion, ge kommentarer. Och vi ska idag arbeta med ett väldigt laddat tema. Vi ska gå i dialog med det som för alla människor är en av de allra största livsfrågorna. Vad händer när du dör? Och här jag vill be dig att du ska vara med oss den här förmiddagen genom din ande. Att du ska tala till oss. Att du ska öppna upp våra liv för ditt ord, för din sanning och för dig själv. Att du ska rusta oss att kunna tjäna dig i vår tid. Jag satt för ett år sedan i bilen. Det var sen eftermiddag. Jag hade många timmar framför mig, bilresa tillbaka hem till Stockholm. Jag satt och bläddrade lite planlöst i radiokanalerna. Skvalmusik och skvalmusik och skvalmusik. Och plötsligt hamnade jag mitt i ett väldigt allvarligt samtalsprogram om döden. Och det högg tag i mig lite speciellt. Eftersom jag under de 3 månaderna innan den här kvällen faktiskt hade varit på 3 begravningar. Och inte riktigt vilka begravningar som helst. Min pappa, som jag stod mycket nära och som hade betytt oerhört mycket för mig, hade dött. Min föregångare i arbetet, som hade varit en enorm inspirationskälla, hade dött. Och en familj i vår hemgrupp, där hade pappan drabbats av en svår och ytterligt plågsam sjukdom. Och efter 2 års lidande dött. Och jag hade varit på 3 begravningar. Bara på de senaste 2 månaderna. Så frågan om vad händer när man dör? Vad är döden? Och vad sker sen? Hade en alldeles extra laddning. Och låg väldigt högt uppe i mitt eget känsloliv och tankeliv. Så jag slutade bläddra bland kanalerna. Och lyssnade på detta samtalsprogram om döden. Frånsett att det här var en fråga som hade extra personlig laddning. Så det är klart att på ett principiellt plan så har jag genom åren funderat mycket på det. Och eftersom jag samtalar mycket med ungdomar så vet jag ganska väl hur människor i vårt land tänker om döden. Och det fördelar sig i min erfarenhet ungefär så här. Synen på döden i Sverige idag, åtminstone i en yngre generation, fördelar sig i huvudsak i 3 olika grupper. Vad händer när du dör? Och en grupp säger, det handlar om ett utslocknande. Det är en ljuslåga som blåses ut. Det är ett liv som har funnits här under ett begränsat antal år. Och när vår kropp upplöses, när de atomer som utgör vår hjärna och som på något sätt skapar vårt medvetande, när allt det där faller isär, så faller hela människans existens isär och det finns ingen fortsättning. Vi kommer från ingenstans och är på väg mot ingenting. Vårt liv blossar här under några få sekunder och minuter på jorden. Och det finns inget före och inget efter. That's it. En sån uppfattning som den stora svenska filmregissören Ingmar Bergman gav uttryck för i sin självbiografi, Laterna Magica. En självbiografi som någon recensent kallade för Laterna Tragica. Ingmar Bergman skriver där om döden och säger, du föds utan avsikt, lever utan mening, levandet är sin egen mening. Då du dör slocknar du. Från att vara förvandlas du till ett icke-vara. En stor grupp svenskar tänker så om livet, och det är klart att, eller om döden. Och det är klart att det kastar sin skugga tillbaka på livet. Eller hur? Om allt är på väg mot ingenting, så dränerar det ju livet på sin mening. Och det här ligger som en skugga för många människors liv. Varför man mår så dåligt. Därför att ytterst sett har livet ingen mening och det finns inget hopp. Man är på väg mot utslocknande. Och det kan på ett visst sätt få livet att börja slockna redan nu. Man kan distrahera sig, man kan förströ sig. Och det är väl det som vi i vår intensiva jakt på njutning och upplevelser och berusning av olika slag, känslomässig berusning, försöker göra, distrahera oss. Men den som inte riktigt klarar av att hålla det här ifrån sig, då blir det snabbt ganska mörkt. Vi är på väg mot ingenting. Mot att vårt liv bara ska slockna ut. Okej, det är den första gruppen. Utslocknande, det finns ingen fortsättning. En annan grupp försöker klamra sig fast vid tanken på återfödelse. Det som vi med ett fint ord kallar för reinkarnation. Att vi återföds i en lång, lång serie av existenser. Vi har levt många gånger tidigare på jorden. Nu lever vi nu och vi kommer att leva ytterligare existenser. Det här är en tankegång som kommer från Österlandet. Som finns i hinduismen och de olika indiska traditionerna. Där är det en djupt pessimistisk tankegång. Vi sitter fast i återfödelsernas kretslopp och kommer aldrig loss. Så de ser det ofta som ett fängelse. Vi återföds i denna värld av lidande. Här i Västerlandet så har man tagit den här tanken om återfödelse men försökt ge den en positiv knorr. Man har försökt vända pessimismen lite ut och in och säga vi återföds och vet du vad, det blir bättre för varje ny existens. Så vi liksom kryddar reinkarnationstanken med lite västerländsk utvecklingsoptimism. Att din nästa existens kommer att bli bättre. Du kommer tillbaka i ny gestalt. Det är du som återföds men i en, som en ny människa i en ny gestalt. Den tredje gruppen talar om i ganska vaga termer om allas frälsning. I någon mening tänker man säga att när man dör, så om det finns en Gud, så kommer alla till Gud. Det är ofta en ganska vag uppfattning, just formulerad på det sättet att om det finns en Gud, så kommer han att ta emot alla. Ja, möjligen med undantag för Hitler, eller någon eller några som har gjort sådär otänkbart avskyvärda handlingar. Men generellt sett, så om det finns en Gud, så tar han emot alla. Och därför har man ingenting att frukta. Det kännetecknar de här två senare uppfattningarna. Att man försöker ta bort det som är en naturlig fruktan som människan har för döden. Och man försöker ta udden av det och säga det är inget allvarligt. Utan det är snarare någonting gott för dig. Och du behöver inte oroa dig. Eller egentligen bryr dig så mycket om det här. Antingen så återföds du i ett nytt liv som kan bli snäppet bättre än det du lever nu. Eller om det finns en Gud så kommer du till Gud och han kommer att ta emot dig. Vi kan ha det här i bakhuvudet, vi kan gärna diskutera det senare. De tre stora huvudpositionerna när det gäller vad händer när man dör. Om ni håller med mig i analysen och hur vi ska förhålla oss till det. När jag lyssnade på radioprogrammet där de diskuterade döden så var det någon där som citerade en svensk poet och jag beklagar, jag kommer inte ihåg vem det var, men jag minns formuleringen väldigt väl. Det är någon som har sagt så här: det är något med döden som inte är övertygande. Det är något med döden som inte är övertygande. Ja, det är klart när man står vid en begravning, man står bredvid en kista, så är döden ohyggligt övertygande i den meningen att den här personen är död. Här ligger en livlös kropp. Människan som vi har älskat och relaterat till, haft gemenskap med, är borta. På det planet så är det definitivt. Men på ett annat plan så har majoriteten av människor genom hela historien känt av att döden är inte övertygande. Det kan inte bara ta slut. Det är något med döden som inte är övertygande. Titta genom hela människans historia. Och jag skulle säga, prata med människor när de på allvar är konfronterade med döden. Och den här känslan kommer tillbaka. Det är något med döden som inte är övertygande. Människan har anat en fortsättning. Och vi kan se det så långt tillbaka. Vi kan följa människans kultur och följa hennes litteratur och hennes konst. Så har hon gett uttryck för den tanken att det finns en fortsättning. När man hittade de inre gravkamrarna i Egyptens pyramider, så hittade man också farao Keops solbåt. Alltså båten där farao ska segla vidare efter sin död. Därför att det finns en fortsättning. De gamla grekerna lade ofta ett mynt i munnen på de döda, så att de skulle kunna betala för sig för resan på den andra sidan. Indianerna begravdes ofta tillsammans med sina riddjur för att de skulle kunna fortsätta resan tillsammans på andra sidan. Det är något med döden som inte är övertygande. Och vi kunde ha gått igenom kulturkrets för kulturkrets och se att människan har haft den här aningen att personen kan inte bara försvinna, kan inte bara upplösas och bli icke-existens. Det finns en fortsättning. Om vi går till de bibliska skrifterna, om vi går till Gamla testamentet, så är detta uppenbart. Vi ser det på många, många ställen. Vi kan läsa i Daniels bok texter från 500-talet före Kristus, hur man har ett väldigt tydlig uppfattning om en fortsättning. Där står det: många av dem som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till skam och evig fasa. Det som nått insikt ska lysa som det ljusa himlavalvet. Det som fört många till rättfärdighet ska stråla som stjärnorna, alltid och evigt. Alltså, det talas om en fortsättning, det talas om evigt liv, men det talas också om en dom, om skam och fasa. Om vi går längre tillbaka i Gamla testamentets historia, kan vi läsa i Jesaja, texter från 700-talet före Kristus. Han, det är Herren, ska utplåna döden för alltid. En av de ljuvligaste profetierna i Gamla testamentet om hur Herren ska upprätta sin värld igen, och hur det ska bli ett gästabud, och hur Gud ska utplåna döden för alltid. Och Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Om vi går tillbaka till 1000-talet och kung David, så räknar han med en fortsättning. Var ska jag komma undan din närhet? Var ska jag fly för din blick? Stiga upp till himmelen, så finns du där. Lägger jag mig i dödsriket, så finns du där. Också när en människa dör, så är man på något sätt i relation till Gud. Jag har mycket lite förståelse för de teologer som hävdar att det i Gamla testamentet inte finns någon klar uppfattning om livet efter döden. Det finns många ställen, och vi kunde titta på många fler ställen, som visar att Gamla testamentets folk räknade med ett liv efter döden. När vi kommer till Nya testamentet och läser evangelierna, så upptäcker vi något ytterligt egendomligt. Framförallt med den här bakgrunden att tanken på en fortsättning efter döden finns i Gamla testamentet. Det finns en grupp bland judarna som inte tar detta på allvar. En grupp som heter sadduceer, eller med den nya översättningen saddukeerna. En religiös grupp i det judiska folket som inte trodde på uppståndelse, som sa nej till den här tanken hos Daniel och i Jesaja och hos David. De trodde inte på uppståndelse, änglar och andar. Vi har det uttryckligen beskrivet i Apostlagärningarna. När Paulus har kommit upp till Jerusalem och han går upp till templet för att tillbe och blir igenkänd, och så blir det tumult, och då är det orsakat av saddukeerna. Paulus utnyttjar den konflikt som finns just kring uppståndelsen. Det står så här i Apostlagärningarna 23: eftersom Paulus visste att en del av dem var saddukeer och en annan del fariseer, höjde han rösten och sa till rådet: mina bröder, jag är farisee och mina fäder var fariseer. Det är för hoppet om det dödas uppståndelse som jag nu har ställts inför rätta. När han sa så utbröt ett gräl mellan fariseerna och saddukeerna och man delade sig i två läger. Och lyssna nu, saddukeerna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller änglar eller andar, medan fariseerna tror på allt detta. Mycket egendomligt. Man tog avstånd från tanken på en fortsättning efter detta livet. Man tog också avstånd från tanken på en andlig värld som Gud har skapat med änglar och andar. Hur kunde man göra det i ljuset av att Daniel och Jesaja och David så tydligt talar om en fortsättning? Jo, man gjorde det därför att man hade bestämt sig för att Guds ord i verklig mening var bara de fem Moseböckerna. Och alla de övriga skrifterna var kommentarer till de fem Moseböckerna. Och om de tog upp saker och gjorde kommentarer som inte hängde ihop med de fem Moseböckerna, behövde man inte ta det på allvar. Och i de fem Moseböckerna, hävdade saddukeerna, fanns inte tanken på uppståndelse. Och därför trodde man inte på någon fortsättning efter döden. Därför kunde man ignorera David och Jesaja och Daniel. Den här gruppen som ju är helt ointressant och svensk kultur, vi har inte så mycket saddukeer att relatera till, kan ändå vara viktigt för oss att förstå den här gruppen. Och vi behöver få lite bakgrundskunskap om vi ska förstå den text som vi ska alldeles strax studera i evangelierna. Den här gruppen läste alltså enbart de fem Moseböckerna som auktoritativa och avvisade därför uppståndelsen. Det var en liten men mäktig grupp i Israel. De hade väldigt stort inflytande trots att de inte var så många till numerären. De dominerade i Sanhedrin, alltså det styrande rådet, de som hade mycket inflytande. De var inte ensamma där. Där fanns också fariseer och skriftlärda och så, men de hade makten i Sanhedrin. De dominerade templet och prästerskapet. Det återspeglas i Apostlagärningarna 4 när Petrus har helat en person och det blir tumult utifrån det. Och då står det, medan de talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommandanten och saddukeerna. Och det är ett gäng som hörde ihop. Därför att saddukeerna hade kontrollen över templet och prästerna. Och de kunde inte tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelse från de döda. Och här ser ni att clashen är just i den här frågan. Apostlarna förkunnar uppståndelse från de döda. Och saddukeerna och tempelkommandanten och prästerna kan inte tåla detta. Eftersom de hade tillgång till templet, hade makten över templet, så hade de pengar. Och hade förstås inflytande. De hade kontrollen över den viktigaste religiösa institutionen och det var en enorm kommers runt templet. Det vet vi att Jesus reagerar mot, eller hur? Det såldes och såldes och såldes. Så de hade makt och de hade pengar. De var aristokratin i Israel. De var ganska illa omtyckta, saddukeerna, bland folket i Israel. Därför att de var ganska brutala och formalistiska i sin lagtolkning. De tillämpade lagarna i Moseböckerna på ett brutalt och formalistiskt stelbent sätt. De samarbetade med romarna och var illa omtyckta på grund av det. Att man på ett visst plan accepterade den romerska ockupationen och samarbetade. Och kunde ju förstås få fördelar utifrån det samarbetet. Men uppfattades därmed också delvis som svikare av det judiska folket. Saddukeerna upphör som inriktning efter templets ödeläggelse. År 70 så jämnas ju templet med marken. Och den judendom som överlever är ju en fariseisk form av judendom. Saddukeerna försvinner. Ja, det här är lite grann en bakgrundsteckning av saddukeerna. Och det ligger väl något i det som man ibland säger på engelska. They are the Sadducees, that is why they are so sad, you see. Så det var ur ett antal aspekter en ganska tragisk del av det judiska folket. De stod då i kontrast till fariseerna. En annan grupp som vi möter lite oftare i evangelierna. Fariseerna, de var i konflikt med saddukeerna på ett antal områden. Fariseerna, de accepterade hela gamla testamentet och hade inga problem med Daniel eller Jesaja eller David. Dessutom tillskrev de också senare traditioner. Och vad fäderna hade sagt tillskrev de stor betydelse. Så de snarare la till saker till gamla testamentet. Och fariseerna, de älskade läran om uppståndelsen. Den var oerhört viktig. Det var en central del av deras tro att det fanns en uppståndelse efter döden. Men fariseerna hade en ofta ganska naiv förståelse av uppståndelse. Alltså att uppståndelse var ett återuppväckande av den tidigare existensen. Alltså ungefär som när Jesus uppväcker Lazarus. Då kommer han ju tillbaka till i grunden samma liv som han hade haft tidigare. Eller änkans son i Nain. Eller Jairi dotter. Man återför det tidigare livet man har haft. Fariseernas uppståndelsetankar var naiva. Man kunde ha diskussioner som, ska man uppstå naken eller med kläder på? Ja, det kändes ju då bäst om man uppstod med kläder på. Och då blev ju nästa fråga, men vilka kläder? Kommer man uppstå med de kläderna man begravdes i eller med andra kläder? Alltså man hade en tendens att överbetona kontinuiteten. Det är du och därmed allt det som du är nu som Gud ska väcka tillbaka till liv. Det fanns en frestelse att överbetona kontinuiteten. Och det här hånade saddukeerna. Att tänka sig en uppståndelse där vårt liv ska ges tillbaka. Och saddukeerna gillade att visa hur många tokigheter som uppstår om man har den här tankegången. Vi ska läsa en text från Lukas 20. Och jag har försökt teckna den här bakgrunden för att texten i Lukas 20 ska bli begriplig för oss och tydlig så vi kan förstå vad det är som står på spel. Vi ska läsa den berömda dialogen och utmaningen som finns mellan Jesus och saddukeerna i Lukas 20. En dialog som, om man tittar i de tre synoptiska evangelierna, de har med den alla tre. Och i alla tre evangelierna så häpnar man över det fantastiska sätt som Jesus för det samtalet på. Man häpnar över hur väl Jesus svarar, vilken visdom han visar när han talar med saddukeerna om de här frågorna. Bakgrunden är en väldigt laddad bakgrund. Jesus har ju rensat templet en gång i början av sin verksamhet. Han har drivit ut månglarna ur templet. Vi kan läsa om det i Johannes andra kapitel. Det är precis i början av hans verksamhet. Och ledarskapet har låtit honom komma undan med det. Jesus har en sån självklar auktoritet och de är bara så häpna över att någon stör hela ordningen så att de låter honom komma undan med tempelrensningen. Nu har det gått flera år. Jesus har blivit en allt mer kontroversiell och av ledarskapet hatad person. Och nu har Jesus kommit till Jerusalem och har för andra gången rensat templet. Därför att försäljningen och ståhejet flyttade väldigt snabbt tillbaka in i templet. Och Jesus har nu kommit upp till Jerusalem, har rensat templet för andra gången. Och nu är måttet rågat. Nu har Jesus verkligen gått över alla linjer man får lov att gå över. De inser han måste. Det är han som måste rensas ut, inte templet som behöver rensas. Vi kan läsa i Lukas 19 och det är då bakgrunden. När Jesus kom till templet körde han ut dem som drev handel. Det var så här att det utanför templet egentligen fanns platser där man skulle kunna ha försäljningen och där man skulle kunna köpa offerdjur. Men allt det där hade flyttat in och ödelade verksamheten vid templet. Så Jesus driver ut det och sen står det, sedan undervisade han varje dag i templet. Överste prästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen. Men de visste inte hur de skulle göra. För han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom. Och nu skrivas det åt, man måste hitta ett sätt att sätta dit Jesus. Och man försöker sätta dit honom teologiskt, intellektuellt, läromässigt. Och det är det de gör här i Lukas 20 från vers 27. Några saduker, de förnekar att det finns en uppståndelse, kom till honom och frågade: mästare, Mose lär oss ju i skriften att om någon har en gift bror som dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu fanns det 7 bröder. Den första gifte sig och dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med änkan, likaså de återstående, och alla 7 dog utan att lämna barn efter sig. Slutligen dog också kvinnan. Hur blir det med henne vid uppståndelsen? Vems hustru blir hon? Alla 7 har ju haft henne som hustru. Jesus svarade: ni tänker fel, därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Denna världens människor gifter sig och blir bortgifta. Men det som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta. De kan ju inte mera dö, de är som änglar och de är Guds söner eftersom de har fått uppstå. Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande. Då sa några skriftlärda: mästare, det var bra svarat, för de vågade inte ställa fler frågor till honom. Ni som följde med er egen bibel märkte att jag hade gjort ett tillägg, och det är faktiskt allvarligt att göra ett tillägg till Guds ord. Jag hade lagt till en mening, nämligen: ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Det är så här att den här händelsen är återberättad i alla 3 synoptiska evangelier, och den är väldigt likartat återgiven. Men Lukas har ett moment som de andra inte har, och Matteus och Markus har det här momentet där Jesus börjar med att säga: ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Och jag valde därför att lägga in det här som finns hos Matteus och Markus, lägga in det i Lukas texten, och så får vi det sammanlagda som evangelierna berättar om den här händelsen. Så hoppas ni förstår att det inte är mitt tillägg, utan det är det som finns hos Matteus och Markus. Och jag tänker ta det som struktur för min fortsatta utläggning. Det här är ju en ytterligt intressant story de har konstruerat, saddukeerna. De har tänkt länge på detta. De är eventuellt inspirerade av ett ställe i Gamla testamentets apokryfer som har en story om en stackars kvinna som har 7 män och alla männen dör ifrån henne. Det här är ju ruggigt tragiskt. Bakgrunden är ju att det i Israel och i Gamla testamentet finns en lag om svågerplikt, kallas det väl. Som ju för oss känns väldigt, väldigt främmande och egendomligt. Men som i sammanhanget, alltså i den tiden, har en väldigt viktig social funktion. Om en kvinna gifter sig och så dör mannen innan de har fått barn, så hamnade hon socialt och ekonomiskt i en ohyggligt svår situation sett över lång tid. Vem skulle ta ansvar för henne när det inte fanns några sociala myndigheter? Hur skulle hennes liv se ut när hon blev gammal? Och då fanns det förordningar om att den döde mannens bror hade ett ansvar att skaffa barn i sin brors ställe med den kvinnan. Och det är den lagen som de anspelar på, saddukeerna. Här är då en stackars kvinna. Hon gifter sig och mannen dör innan de har fått barn. Och då har den mannen en massa bröder. Och då får nästa man gifta sig med henne, men han dör innan de har fått barn. Och nästa man får gifta sig, nästa bror får gifta sig, men han dör innan de får barn. Och jag måste säga att om jag hade varit bror nummer 4-5, jag hade börjat, men vad är detta för en livsfarlig kvinna? Alla männen dör, jag hade stuckit ur stan för länge sedan. Tänk på bror nummer nummer 5, 6 och 7, det måste ju vara ohyggligt svettigt, eller hur? Vad är detta för en dödlig kvinna? Ja. Storyn är, det är ju säkert en konstruerad story, inte en verklig historia. Men de konstruerar storyn. Det skulle ju vara tänkbart att här har vi en kvinna här i 7 bröder. Alla 7 bröderna är gifta med henne. Ingen av dem får barn med henne. Alla dör från henne. Hon lever sina sista år som änka. Och sen dör kvinnan. Ja, men kom igen! Vem ska ha henne till hustru? Tror vi på polygami? Vad är detta för någonting? Inser ni inte hur fullständigt hopplös tanken på uppståndelse är? Det är ju förnedrande för Gud och förnedrande för kvinnan och förnedrande för mannen. Ni måste lägga ner sådana banala tankar som att vi ska uppstå efter döden. Det är en återvändsgränd. Och de har ju konstruerat ett vattentätt case. De sätter dit Jesus på en så central punkt och visar att han har inte en chans. Hur ska han komma ur det här skruvstädet? De har ju konstruerat en fråga utan några utgångar. Vad ska han säga? Jag tror inte på uppståndelse. Eller förnekar han det han har sagt tidigare och ställer sig på saddukeernas sida? Eller att kvinnan ska ha 7 män efter uppståndelsen? Hur ska han komma undan med det? De har honom. Som i en liten ask. De kommer att underminera hela hans auktoritet som lärare. Som profet. Och ni kan tro att folket har lyssnat spänt. Vad ska hända? Vad ska Jesus säga? Ytterligt intressant läge. Och Jesus börjar då med att säga: ni tänker fel. Därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Han har 2 kritikpunkter. Ni kan inte skriften och ni vet inget om Guds makt. Låt oss börja med den andra punkten. Jesu respons är: ni förstår inte Guds makt. Och det är därför ni tänker fel. Uppståndelse är nämligen inte det som fariseerna ibland i sin naiva förståelse tenderade att göra det till. Bara att återkomma till samma sorts existens som man har haft tidigare. Uppståndelse är förvandling. Är Guds makt att låta en människa uppstå men också förvandla till ett nytt sorts liv. Och Jesus säger att vi ska vara som änglar. Notera nu här, det här är väldigt viktigt att vi får rätt på Jesu formuleringar. Han säger inte att vi ska bli änglar. Absolut inte. Änglar är änglar och människor är människor. Änglar är änglar i all evighet. Människor ska vara människor i all evighet. Men på det här området ska vi som människor bli som änglar. Vi ska inte bli änglar. Vi ska bli som änglar på ett område. Nämligen det området som har med äktenskap och sexualitet att göra. På det området ska vi människor bli sådana änglarna är. Motiveringen. Varför ska äktenskap och sex i den meningen vi känner det upphöra? Det har aldrig funnits hos änglarna. För vår del ska det då upphöra. Men varför det? Ja, Jesus motiverade. Därför att människor efter uppståndelsen inte längre kan dö. Döden finns inte längre. Och därmed så är ju frågan om fortplantning ute ur bilden. Det ska inte bli till några nya människor. Utan det är en frälst skara. Så stor att ingen kan räkna den om vi följer uppenbarelseboken. Och där ska ingen dö. Och därmed så behövs inte det som är ett av de centrala elementen. När det gäller sexualitet och äktenskap, fortplantningen är ute ur bilden. I det nya livet kommer våra relationer att lyftas till en ny nivå av härlighet. Och det som vi idag känner som äktenskap kommer visa sig vara, när det har varit på ett riktigt och ett gott sätt, som en svag bild av det som vi ska leva i fullheten av då. Nämligen att vi som tillhör Jesus ska vara Kristi brud. Och relationen mellan oss och Kristus ska lyftas till en ny nivå av härlighet. Och relationen oss emellan, vi som tillhör Herren, ska lyftas till en ny nivå av härlighet. Notera här att det handlar inte om att en viss aspekt av skapelsen ska tas bort, utan att den ska förhärligas och lyftas till en ny nivå. När jag talar om det här med människor, inte minst med unga människor, så finns det hela tiden i botten någon sorts känsla av, ja men vad är detta? Varför ska den fina delen av tillvaron tas bort? Ja men det är väl misslyckat. Här har Gud skapat en jättebra grej som så många tycker är så jätteviktigt. Och som vår kultur är helt fokuserad på, inte när det gäller äktenskap, men när det gäller sex. Och så ska den försvinna. Kommer det vara så i det nya riket att man känner, wow, det här är ju jättehärligt. Men det är ju lite retsamt att han inte kunde föra vidare det här med sex in i den här världen. Varför finns inte det? Alltså man har känslan av att det kommer nog att finnas någonting som vi saknar. Som vi ser tillbaka till och tycker det var väl ändå lite onödigt. Ungefär som om man tar en platt bild när man, om man ibland uppgraderar sin dator och får en ny version av ett dataprogram, så är det en massa nya finesser. Och så retar man sig på att en jättebra grej som fanns i förra versionen, det har de klantiga programmakarna tagit bort. Så den finns inte kvar. Så sitter man där och, ja visst, det är jättefräscht med allt det här nya, men varför finns inte den där smarta genvägen kvar? Är det så det kommer att vara? Nej, absolut inte. Absolut inte. Det är inte en god aspekt av skapelsen som ska tas bort. Det är en god aspekt av skapelsen som ska lyftas till en ny nivå. Ingen kommer att se tillbaka med saknad och säga, varför finns inte detta? Allt det som sexualitet den kan uttrycka när den är som godast och bäst idag, av enhet, av kärlek, av lust, av passion, av glädje, av hänförelse, av överlåtelse. Allt det kommer att finnas, fast i ny och förhärligad och förhöjd potens. Och ingen kommer någonsin att se tillbaka och säga, varför fanns det inte i dess gamla form? Få personer har uttryckt det här bättre, tycker jag, än C.S. Lewis. Låt mig få läsa ett lite längre stycke av honom. Han säger så här. Bibelns bokstav och anda och hela kristenhetens förbjuder oss att tro att vi blir könsvarelser i den nya skapelsen. Detta hämmar vår fantasi så att vi antingen föreställer oss skepnader som knappast alls går att känna igen som människor, eller till ett liv i ständig avhållsamhet. När det gäller avhållsamheten tror jag att vår utgångspunkt är ungefär som den lille pojkens, som fick veta att samlaget var det största nöje man kunde uppleva med sin kropp. Han frågade då genast om han åt choklad samtidigt. Om han fick ett nekande svar skulle han antagligen anse frånvaron av choklad vara det mest utmärkande för sexlivet. Det skulle inte tjäna något till om du berättade för honom att skälet till att älskande i sin upphetsning inte brydde sig om choklad är att de har bättre saker att tänka på. Pojken vet ju vad choklad är, men han vet inget om det som är positivt i sex, trots att det utesluter chokladen. Vi befinner oss i samma situation. Vi känner till sexlivet, men vet inget, förutom i vissa glimtar, om det som finns i himlen. Och i det vi vet finns inget utrymme för sex. Alltså väntar vi oss avhållsamhet istället för fullkomning. Och här måste vi göra upp med vårt tänkande här. Det handlar inte om att vi ska förvänta oss avhållsamhet. Det handlar om att vi ska förvänta oss att också denna aspekt av tillvaron kommer att höjas, förhärligas, fullkomnas och lyftas upp på en högre och ännu härligare nivå. Saddukeernas exempel med kvinnan och de sju bröderna bygger på fariseernas felaktiga presentation av vad uppståndelsen innebär. Alltså det bygger på den här tanken att vi återuppstår liksom i samma sorts tillvaro och situation som vi dog i. Men Jesus avvisar det. Vi måste räkna med Guds makt att förvandla och förhärliga och höja den nya tillvaron över den här tillvaron. Så Jesus är kritisk både mot saddukeernas och mot det som finns i bakgrunden, fariseernas naiva förståelse. För oss som kristna här så är det väsentligt att säga, när vi tror på uppståndelse så tror vi inte på det som skedde med Lazarus eller änkans son i Nain eller Jairi dotter. Ja, vi tror att det har skett och att Jesus genom sitt maktsord kallade dem tillbaka till livet och därmed visade sin gudomliga identitet. Men de återkallades ju tillbaka till samma liv som de hade tidigare och dog några år senare. Det var inte en uppståndelse till det nya förhärligade liv som är det yttersta kristna hoppet. Så vi måste skilja på de uppståndelserna som skedde här i livet tillbaka till samma gamla liv och den yttersta uppståndelsen av förhärligande som ska komma. Den andra responsen som Jesus ger, det första är de förstår inte Guds makt att förändra och förhärliga och höja tillvaron. Så slutpoängen där blir ju att kvinnan ska inte vara gift med någon av männen och männen inte gift med henne. Utan de som tillhör Herren ska ha en unik relation till Herren och en unik relation till varandra som Guds folk. Och äktenskapsinstitutionen som vi känner den kommer inte att föras vidare. Den andra responsen är, man kan inte skriften. Man kan inte skriften. Och notera här nu. Jesus, som kunde citera ett massor ur gamla testamentet när det gäller uppståndelsen. Han går inte tillbaka till Daniel, inte till Jesaja, inte till David. Han går inte tillbaka till 500-talet, eller 700-talet, eller 1000-talet. Han går direkt till andra Mosebok kapitel 3. Till det som saddukeerna accepterar som auktoritet. Och säger, har ni inte läst i skriften? Det som ni själva accepterar som skrift i andra Mosebok. Hur Herren säger, kom inte närmare. Ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och Herren fortsatte, jag är din faders Gud. Jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och Jesu argument är, när Herren talar till Mose flera hundra år efter Abrahams och Isaks och Jakobs liv på jorden, så säger Herren inte, jag var Abrahams Gud medan han levde på jorden. Jag var Isaks Gud när han vandrade här. Jag var Jakobs Gud när han flydde och sen till slut kom tillbaka till mig. Nej, Herren säger flera hundra år efter deras liv på jorden, jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Därför att Gud är en Gud, inte för de döda utan för de levande. Och för Gud lever alla, därför att livet har en fortsättning bortom den fysiska döden. Abraham och Isak och Jakob lever personligen inför Gud efter sin död. Livet tar inte slut när kroppen slutar fungera och läggs i en grav och förmultnar. Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och här har Jesus på ett helt genialt sätt desarmerat saddukeerna. Han har visat att de tänker fel och att de inte tar Guds ord på allvar. Och människor häpnade. Och för saddukeerna och för den delen fariseerna återstår inget annat nu än det råa våldet. De kommer inte åt Jesus. Kommer inte åt hans liv, hans sätt att leva. Kommer inte åt hans undervisning. Kan inte sätta dit honom på någon punkt. Det återstår det råa våldet. De kommer med soldater torsdag natt i ett Getsemane. De griper honom. De torterar honom. De avrättar honom. För det är det enda sättet de kan komma åt honom. De står svarslösa inför Jesu undervisning. Notera vad Jesus inte tror på. Jesus tror inte på själens befrielse från kroppen. Han talar här återkommande om att vi ska uppstå från det döda. Det här är en viktig punkt för oss som kristna att återerövra. Det sker väldigt lätt en förskjutning hos oss i vårt tänkande genom att vi blandar samman, skulle jag säga, det som vi kallar för mellantillståndet och det som är det yttersta målet, det yttersta hoppet för en kristen. Om en kristen dör så flyttar man hem till Herren. Paulus kan tala om att bryta upp och vara där Kristus är. Och Kristus är i himmelen på faderns högra sida. Och vi kommer till Kristus när vi dör. Om vi lever eller dör så hör vi Herren till. Och den som dör i tron på Jesus kommer till himlen där Kristus är. Men det är inte det yttersta hoppet. Vi är inte helt framme. Därför att kroppens uppståndelse har ju inte skett. Och nyskapelsen av himmel och jord har inte skett. Den trosbekännelse som alla kristna instämmer i, den slutar ju med att vi tror på de dödas uppståndelse. Och kanske egentligen bättre översatt till svenska, den vi tror på kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Mellantillståndet, alltså mellan det att en människa dör och Jesus kommer tillbaka och de dödas uppståndelse, det är inte slutmålet, utan slutmålet är ju att man ska uppstå också kroppsligen i förhärligad form och få ingå i det nya riket på den nya jorden när Gud har nyskapat himmel och jord. Så vi har inte den här platonska tankegången om att när vi dör så äntligen befrias vår själ från kroppen. Nej, vi tror att själen, personen, går till Herren. Men det är inte det yttersta målet, utan det är att Herren och alla som har dött i tron på honom snarare kommer tillbaka hit för den stora dagen av uppståndelse och förhärligande. Här behöver vi vara tydliga i vår förkunnelse, tycker jag, och lyfta fram att det yttersta hoppet är kroppens uppståndelse och kroppens förhärligande. Och så få inta det nya riket. Notera också att Jesus inte står för universalism. En tankegång som är så frestande i vår tid. Alltså allas frälsning. Vi kunde titta på många, många ställen i evangelierna hur allvarlig Jesus är på denna punkt. Hur han varnar en människa för att inte gå förlorad, att inte missa livet. Och här uttrycker han det så. Det som befinns värdiga att komma till den andra världen. Alltså här finns ju uppenbarligen två kategorier. De som är värdiga att komma till den andra världen och de som inte är det. Nu utvecklar Jesus inte vad han menar med värdighet här, men vi vet ju så överväldigande klart, både från Jesu undervisning och hela den bibliska undervisningen, att det handlar inte om att man själv presterar en värdighet. Därför att den som ska vara värdig att komma till den andra världen måste vara helt ren. Det handlar inte om grader av renhet. Det här är lite grann som en kirurg som ska operera. Och det behövs sterila instrument. Det är inte så att det inte får vara, liksom, det får inte vara för mycket bakterier. Utan det är mycket mer av ett antingen eller. Det måste vara helt rent. Annars så fortsätter ju infektionerna. Så är det i den nya världen. Det som ska komma in i den nya världen måste vara helt rent. Annars kommer den nya världen blixtsnabbt att bli lika infekterad av själviskhet och ondska som den här världen. Och den fulla renheten kan vi inte prestera. Men det är den som evangeliet ger. Den som är värdig är den som erkänner sin ovärdighet och tar emot Jesu renhet. Det vet vi att det är så. Hela Nya Testamentet skulle utlagt den här tanken på vem är värdig. Det är den som erkänner sin ovärdighet och blir täckt med Kristi renhet som är absolut. Och så välkomnas man. Men notera här, det går inte att få in universalism. Det finns en frälsning som är till för alla, som är tillgänglig för alla. I den meningen är det kristna evangeliet universalistiskt. Jesus har dött för alla människors synder, inte bara för våra, utan för världens synder. Och försonat världen med sig själv. Och därför välkomna för alla. Men om man avvisar den renhet som Jesus ger, då konfronteras man med Gud i sin egen brustenhet och smutsighet. Budskapet i den här texten från Lukas 20, jag vill sammanfatta det så här. Jesus har en fullständigt oslagbar vishet. Notera hur också kritikerna till honom efteråt kommer fram och säger: mästare, det var bra svarat. Och ingen försöker sätta dit honom längre. Det bara går inte. Det här behöver vi hitta tillbaka till. Ett förtroende för Jesus att börja lyssna till honom. Ingen har den klarheten och förståelsen och djupgående visheten som Jesus. Låt honom tala till dig. Låt honom bli din guide. Låt honom styra dig. Hans vishet är fullständigt oslagbar. Gå på Jesu ord. Tillvaron är full av röster som vill påverka dig, styra dig, manipulera dig, dra dig hit och dit. Och vi är ofta så vilsna själv. Följ Jesu vishet. Låt hans ord drabba dig och styra dig. Låt honom tala till dig. För det andra, notera hur väsentlig skriftens sanning är för Jesus. Det handlar inte om att han ignorerar Daniel eller Jesaja eller David. Jesus citerar de skrifterna på många andra ställen. Men notera hur han alltid i sina diskussioner går tillbaka till vad säger skriften. Och hur definitiv han är i sin kritik när människor inte tar skriften på allvar. Och det här var saddukeernas missförstånd. De tog inte skriften på allvar. De tog inte hela skriften på allvar. Och de tog inte ens det de själv trodde var skriften på allvar. Och lät det inte drabba dem. Lyssna in Guds ord. Det är där som sanningen och livet och det hållfasta finns. För det tredje, ta in hoppet. Jag talade om att det faller en skugga över så många människors liv när de tänker: när jag dör är allt slut. Det är precis tvärtom utifrån den kristna synen på framtiden, eller hur? Det faller ljus från framtiden in i vår värld. Det finns ett hopp. Gud kommer att förvandla och förhärliga mig. Och dig. Och var och en som tillhör Jesus. Vi har ett underbart hopp om att denna värld av sorg och lidande och synd och ondska och mörker, att den faktiskt är en parentes. Och vi är på väg mot en upprättelse av livet. Och en dag då Gud ska torka tårar. Och ta bort döden. Och det här kastar ju ljus in i den här världen. Man kan börja leva på ett helt nytt sätt. I ljuset av en sådan framtid. Det här budskapet om ett hopp inför framtiden, notera det här, det här är inte ett teologiskt argument, det är inte någon sorts princip som Jesus lyfter fram här. Betänk situationen. Jesus står och talar om detta i Jerusalem. Inom mycket kort tid kan både fariser och saddukeer gå till en tom grav. Och Jesus förhärligad, förvandlad, uppstånden från de döda i en förhärligad kropp visar sig för hundratals människor. Det här är inget teoretiskt resonemang. När Jesus talar om det här så kommer det inom mycket kort tid att illustreras i Jerusalem. Det nya livet bryter igenom i Jesus. Det här innebär att mitt i vår historia har Gud öppnat en dörr så att vi kan se det nya livet. Graven är tom och Jesus lever. Och det visar att uppståndelse från de döda och förvandling till härlighet är en verklighet. Och det intressanta för oss är att nu faller det ljus både framifrån, det vi är på väg mot. Och faktiskt, vi kan se tillbaka i människans historia. En historia där varje människa som har levt också har dött och lagt sig i en grav. Med ett undantag. Det faller ljus från historien framåt. Från Jesu öppna och tomma grav. Det nya livet har brutit igenom. Vi har inte bara någon sorts abstrakt hopp att en dag ska ett nytt liv komma in i den här världen. Vi är övertygade om att det redan har brutit in. När Gud uppväckte Jesus och förhärligade honom. Och det är det ljuset som vi är kallade att leva. För Paulus så påverkade det hans liv och hans tjänst ytterligt dramatiskt. Det fanns stora praktiska konsekvenser av att leva i ljuset från den tomma graven och från framtiden. Läs i första Korinthierbrevet 15 när Paulus talar om uppståndelsen och konsekvenserna. Och jag själv, varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick? Och vi vet att Paulus blev stenad, han tvingades fly, han blev torterad. Han hade motståndare på alla sidor om sig. Han satte sitt liv på spel ständigt. Varför, Paulus? Varför, Paulus, är du beredd till dessa umbärande, till detta lidande, till denna förföljelse, att utstå allt detta av förakt och smälek? Du som kunde tagit en tjusig teologisk position i Jerusalem, gjort en fariseisk karriär och levt ett helt annan sorts liv. Varför sätter du ditt liv på spel? Varför kan du sätta, varför står du inför döden varje dag, som man säger här? Bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus vår Herre, jag står inför döden varje dag. Varför är du beredd att kämpa mot vilddjuren i Efesos? Och vi kan fundera på vad han syftar på. Var det verkligen så att han var kastad i en arena med fysiska vilddjur, det som i det romerska imperiet förekom? Att man för nöjes skull lät människor kämpa mot lejon och andra livsfarliga djur och njöt av att se dem lida och dödas. Eller är det en metafor? Alltså ett bildligt uttryck för det enormt svåra motstånd han inom period mötte i Efesos. Kanske är det det senare, eftersom vi i apostlagärningarna inte läser någonting om några verkliga vilddjur. Men i vilket fall? Han talar ju om att han har stått inför döden. Om och om igen. Paulus, varför satsar du? Och vad är hans svar? Ja, hans svar är, om de döda inte uppstår, då hade jag sagt som andra människor, låt oss äta och dricka och vara glada, för imorgon ska vi dö. Men eftersom det finns en uppståndelse från de döda, att Jesus har uppstått och vi är på väg mot en uppståndelse, så är varje kamp värd att tas. Så är det värt att satsa sitt liv. Så är det värt att göra umbärande. Att ställa sig inför döden också varje dag. Att ställa sig inför vilddjuren i Efesos. Eller inför de metaforiska vilddjur vi står inför i en sekulär kultur av motstånd eller förakt eller ignorans som vi ofta möter. Vi måste hämta kraften ifrån uppståndelsen. Jesu uppståndelse och den kommande uppståndelsen vi är på väg mot. Det gör det värt att kämpa. Det gör det värt att lida. Det gör det värt att hänge sig åt Jesu Kristi sak. Vi behöver hitta tillbaka till det här, eller hur? Jesus har uppstått. Vi är på väg mot en säker uppståndelse från de döda. Nu har vi vår kallelse att tjäna Herren. Vi har vårt ledande, vi har våra vilddjur. Vi ställs inför utmaningar, inför döden eller inför andra svårigheter. Vi ska ta dem. Vi ska ta de utmaningarna. Därför att det finns en uppståndelse. Manifesterad i vår historia. På väg till oss från framtiden. När Jesus kommer tillbaka. Herre, jag ber dig att du ska komma och ge ny styrka av vårt inre liv. Ny tro och ny hängivenhet. Tack Jesus för att du gick i döden och för att du besegrade döden och uppstod i härlighet. Tack för att du har gett oss det hoppet om en uppståndelse och förvandling och härlighet i all evighet. Herre, jag tackar dig för det mod och den hängivenhet som det gav till Paulus. Jag ber dig att du ska utgjuta det över oss i alla våra olika tjänster. Att vi ska få leva i uppståndelsens kraft och i uppståndelsens ljus. Herre, jag tillber dig, jag ärar dig, jag vill upplyfta ditt namn. Amen. Jesus, vi kan verkligen säga det. Det är något med döden som inte är övertygande. Han har knäckt den. Han är uppstånden, han lever. Och därför ska vi få leva. Ja, ska vi också föra ett gemensamt samtal om det finns utrymme för det. Vill bara påminna er om ett ställe i Apostlagärningarna, Apostlagärningarna 19 och vers 8 och 9 som handlar om Paulus i Efesos. Och det är många som kommer till tro i synagogan där, och det slutar med att det blir en konflikt. Man måste separeras, de messiastroende, de som tror på Jesus nu, och de som avvisar det i synagogan. Och då står det att Paulus tar sina lärjungar från synagogan och de samlas istället i Tyrannos föreläsningssal. Så de hyr in sig i en akademisk institution i Efesos. Och så står det att Paulus talade där dagligen. Ni som har folkbibeln ser att de översätter talade istället med att han förde samtal. Vilket är en mer korrekt översättning. Så jag tycker att Bibel 2000 översätter onödigt svagt eller allmänt. Det är i Apostlagärningarna 19, vers 9. Han talade dagligen i Tyrannos föreläsningssal. Man läser engelska översättningar så står det "He had daily discussions in the lecture hall of Tyrannos." Han hade dagliga diskussioner. Det här är ett av många ställen utifrån Nya Testamentet som jag använder som motivering till varför jag har gjort så här. Att ni samtalar med varandra och sen att vi för ett samtal. Att det verkar vara en attityd som finns på många ställen. Och i Tyrannos föreläsningssal så hade man dagliga diskussioner om vad den kristna tron betydde. Hur man skulle förstå skrifterna, vad det innebär att vara en Jesu lärjunge. Vi behöver förkunnelsen framifrån. Vi behöver vittnesbörd, men vi behöver också de här dagliga samtalen med varandra utifrån Guds ord. Så jag har det som en av motiveringarna till varför jag gärna gör så här. Ja, med det sagt så lämnar jag ordet fritt. Och det är ju just att lämna ordet fritt. Finns det synpunkter, tankar ni vill dela, frågor, saker ni vill ta upp när det gäller hur människor tänker om döden i Sverige eller det bibliska perspektivet på döden, på uppståndelsen och så. Välkomna, vem vill börja?
Rickard Grening heter jag, tackar så. Ja, du, först vill jag bara tacka för att du talar alltid så tydligt och klart. Det blir inte så mycket frågor egentligen, så där, tycker jag. Men du var inne och snudda på ett område som jag tycker är lite svårt. Och därför skulle jag vilja höra lite vad du säger. Nämligen det här med dödsriket. I gamla testamentet så står det väl om Sheol. Nya testamentet står det om Hades. Och så står det också om Gehenna. Och där, om jag tänker rätt här, så tycker jag faktiskt att folkbibeln översätter fel när de översätter Hades med helvetet i Uppenbarelseboken i alla fall. Och min fundering är, Paulus han säger att han kommer till paradiset, tredje himlen, eller han hade varit där rättare sagt. Men så verkar det som att vissa kommer då till dödsriket, och vi har ju Lukas 16 där Lazarus och den rike mannen. Så är det så man ska uppfatta det, att vissa kommer till dödsriket, som jag förstår som Hades då, och vi som troende kommer till tredje himlen eller paradiset och finns där. Och sen så kommer den slutliga domen, och då kommer vissa till Gehenna, det som är helvetet då, och vissa kommer till Guds eviga tillvaron som vi vill ha med Gud. Så har jag tänkt, men jag har aldrig fått det bekräftat riktigt, så hoppas att du vill bekräfta det eller tillrättavisa mig. Sen, om du nu, jag slänger fram en fråga till, en extra fråga så här bara som bonus, och det är, hur ser du på det här med annihilationismen? Alltså, universalismen håller jag med fullkomligt, den tror jag inte på, men annihilationismen som alltså innebär att man upphör att existera, som till exempel Jehovas vittnen tror på, men även kristna teologer som John Stott tror jag står för den, och Michael Green och så. Ja, det var en extra fråga.
Tack. Tack så mycket. Det är två väldigt stora frågor som vi knappt har tiden att verkligen så att säga, fördjupa sig eller gå igenom. Men jag kan försöka säga någonting, och vi måste var och en förstås pröva det här utifrån Guds ord. Det är Guds ord som ska vägleda oss, och att vi behöver försöka hitta ett förhållningssätt som stämmer med den sammanlagda undervisningen. Om vi börjar med den första frågan, så kan man ju säga att på ett antal ställen i Bibeln så talas det om att när man dör så då sover man. Då sover man i mullen, eller man tillhör dem, då är man de avsomnade som sen ska uppväckas. Och det har ju lett till att några har tänkt sig så här, att för den människa som dör så sammanfaller dödsögonblicket och uppståndelsen. Alltså däremellan så sover man och är inte medveten. Det är några som har tänkt sig så. Då försvinner ju alla de här frågorna om dödsriket och paradis och så. Jag tycker själv att jag förstår hur man resonerar när man tänker så. Och det är alldeles sant att det står på flera ställen om de avsomnade som om de sov. Men jag tycker inte att det kan göra full rättvisa åt det som Bibeln undervisar om. Utan jag ger dig gärna den bekräftelse som du söker. Alltså jag tycker att det finns ganska mycket bibliskt material som talar för den här tankegången att när en kristen dör, om vi börjar med det, när en kristen dör så kommer man till paradiset eller man kommer till himlen, vilket ord vi nu vill använda, eller om vi vill säga det sammanfattande, man kommer till Kristus, där Kristus är. Paulus har den här tankegången, jag refererade till den i Filipperbrevet, när han funderar på det, om han kommer att bli avrättad. Ja, i så fall så kommer jag att bryta upp och vara där Kristus är, och det är ju något fantastiskt. Å andra sidan så finns möjligheten att han ska få leva vidare och fortsätta att tjäna Kristus här på jorden. Men så att dö, det är att bryta upp och vara där Kristus är. Jag skulle vara mer försiktig att blanda in det här med den tredje himlen och exakt vad Paulus menar, att han känner en man som har blivit uppryckt ända till tredje himlen. Exakt hur vi ska förstå den andliga erfarenheten, det skulle jag mer lämna kanske lite därhän. Men att paradiset eller himlen, dit kommer den kristne, den som tillhör Kristus. Och sen finns det då texter som talar om att den som inte tillhör Kristus, istället för att komma till en salig, en ljuvlig väntan på fullkomningen hos Kristus, att det i så fall är en fasansfull väntan på domen. Och det är ju framförallt den liknelse som Jesus ger om Lazarus och den rike mannen. Som ju, där Jesus verkar, nu är det en liknelse som man får lite försiktig och dra det för hårt, men Jesus ger ju ändå den här bilden vidare av att när man dör så kan man antingen komma till Abrahams sköte, och det skulle säga det är paradiset eller himlen, eller då så talar Jesus om dödsriket. Alltså att det blir en medvetenhet om det som har varit sant hela tiden. Nämligen att man antingen tillhör Herren eller att man inte gör det. Och i döden så blir det som har varit sant hela tiden, det blir tydligt för var och en, som det blev för den rike mannen. Det var egentligen klart hela tiden att han inte hade tillhört Herren, att hans hjärta var hårt. Och nu blev det också absolut klart för honom. Uttryckt att vi kommer till paradiset kommer ju från Jesu ord på korset till den botfärdiga rövaren. När Jesus säger, idag ska du vara med mig i paradiset. Jag tycker alltså att det som gör mest rättvisa åt den bibliska undervisningen är tanken på ett mellantillstånd. Som för den kristne är en salig väntan. Och för den som har sagt nej till Herren är en fruktan för den kommande domen. Boyertz brukade ta bilden för att försöka illustrera den kristna situation. Jag tycker det är en sån, det är en lite naiv bild, men en sån härlig bild. Tänk dig att du är bjuden på en stor fest, en stor bröllopsfest. Du har själv inget ansvar för alla förberedelser och ingenting sånt. Du kommer en dag tidigt. Du kommer kvällen innan. Och någon har förberett ett härligt gästrum för dig. Och du lägger dig där och sover och så vaknar du på morgonen. Och det är en alldeles strålande sommardag. Du känner dofterna, du hör fågelsången, du ser solen som lyser in genom fönstret. Och du ligger kvar i sängen ett tag och du vet vilken fest det kommer att bli. Och du tänker på alla vännerna som kommer att samlas och liksom allt som kommer att ske. Och jag menar, det momentet är ju alldeles fantastiskt. Och ändå så har inte ens festen börjat. För det kommer ju först när liksom bruden och brudgummen kommer och bröllopet blir av och så. Ja, han tar det som en bild av. Och jag gillar den bilden. Den ljuvliga väntan. Ja, det var några tankar kring din första fråga då. Den andra frågan om vad händer med de fördömda? Och där den klassiska uppfattningen har ju varit att den som säger nej till Jesus kommer då att drivas bort ifrån Herrens ansikte. Och så har den klassiska uppfattningen varit ju till en evig medveten existens borta från Herren. Vilket då innebär en existens utanför allt det som Herren står för. Nämligen allt av skönhet och godhet och rättfärdighet och sanning och ljus. Och, alltså frånvaron av allt det som är liv. De senaste decennierna så har tanken på annihilationism, så heter det. Alltså på utslocknande kommer tillbaka en del kristna sammanhang. Och då är det, måste man skilja det från den här ateistiska tanken att när du dör så slutar du finnas. Utan det här är tanken att när du dör så kan man räkna med mellantillståndet. Sen kommer domen och varje människa kommer att konfronteras med Gud för att göra räkenskap för sitt liv. Och det kommer en straffdom. Så det är viktigt att inte missförstå den här positionen. Att Gud kommer att ge det rättvisa straffet för varje människas liv. Men så säger man att det straffet är inte tidsmässigt oändligt. Och en av argumenten man har då är att hur eländigt en människas liv än har varit så kan inte, det blir ändå en ändlig mängd synd och därför måste det vara en ändlig omfattning av straffet. Och därför så blir det en förfärlig straffdom, så man tar inte udden av Guds dom eller Guds straff eller helvetets fasa, men man säger att det kommer en punkt där individen upphör att existera. När så att säga straffet har fullbordats. Okej, så det är den andra tanken. Om man ska ta ställning till det, då behöver man göra ett rejält bibelstudium. Och vi har inte riktigt tid till det. Så att jag tror att jag faktiskt väljer att avvakta och säga att jag tycker att man behöver studera de här frågorna seriöst. Och jag ska säga två saker. Bara för att en tankegång har varit den traditionella, den klassiska, så ska man inte vara låst vid den, därför att det kan vara så att vi kristna genom kyrkans historia har läst lite naivt och bara tagit för självklart och övertagit nya uppfattningar. Så det första jag vill säga, man måste vara öppen för att också kunna korrigera en ganska traditionell uppfattning ifall den visar sig inte stämma med Bibeln. Och det andra jag vill säga är, man måste vara försiktig så att någonting som omedelbart känns som en känslomässig lättnad, det får inte enbart vara skälet att ta en ny uppfattning. Alltså, så då har jag sagt två saker. Sagt, vi får inte för stelbent klamra oss fast vid det traditionella. Vi får inte heller för bara emotionellt, för att det känns som oskönt, anta en ny uppfattning. Utan vi måste tillbaka och studera. Vad säger Bibeln om det här? Försöka väga argumenten. I slutändan så tycker jag att oavsett vilken position man då intar, så blir den här frågan inte, det är inte där den stora vattendelaren står, därför att båda de här positionerna innebär att man säger frälsning finns bara hos Jesus, domen är något ytterligt allvarligt, straffet, helvetet är något fruktansvärt hemskt. Så det är så att säga inte radikalt olika uppfattningar, men de skiljer sig i den här punkten. Är helvetet en evigt medveten existens eller är den tidsbegränsad? Men med evig konsekvens, alltså att det är tidsbegränsat som upplevelse, men konsekvensen är evig, att man för alltid är ställd utanför för Guds rike. Jag är ledsen att jag är besviken att vi inte går in i, men jag menar, om jag börjar ge argumenten, då skulle vi behöva läsa samtliga ställen i Nya Testamentet hos Jesus och apostlarna som talar om det här, och om vi ska göra det seriöst.
Jo, jag säger kanske en frågeställning som inte är direkt aktuell för oss som är samlade här, men som ju finns i kristenheten i stort då, inom katolska kyrkan framförallt, och det är ju frågan om en möjlig rening, alltså det som man då kallar för skärselden. Och det förekommer ju då och då i debatten hos oss också. Har du några kommentarer till det? En rening efter döden?
Ja, jag har väldigt svårt att se att Bibeln ger något utrymme för den traditionella förståelsen av skärselden och den sortens rening. Däremot så finns det ju en form av rening på det sättet att när jag tar emot Jesus så blir jag iklädd hans rättfärdighet. Och från den punkten så är jag Guds barn. Jag tillhör Herren, jag är frälst, jag lever i hans rike och han kommer att ta emot mig. Samtidigt, och det sker enbart på grund av vad Jesus har gjort och är oberoende av vad jag har gjort och vem jag är. Samtidigt så utifrån det att jag nu blir förklarad rättfärdig så påbörjar ju den heliga ande ett verk i mig. Jag föds på nytt och blir en ny skapelse och en ny människa ska växa till i mig. Den nya människan tar ju aldrig fullkomligt kontrollen över mig i den här tiden innan uppståndelsen. Jag har hela tiden den gamla människan kvar och behöver hela tiden växa till mer. Det som sker vid när Jesus kommer tillbaka och vid de dödas uppståndelse och om vi är den sista generationen så ska ju vi i så fall förvandlas, iklädas eller överklädas av den nya förhärligade människan. Och då sker ju en form av omedelbar rening, alltså att då kommer den gamla människan att till sist och för alltid och fullständigt att försvinna bort, tas bort ifrån mig. Och jag blir fullt ut i mig själv det som jag redan till 100% är i Kristus. Men det är ju en annan tankegång än skärselden. Så jag uppfattar ju Nya Testamentet att på det sättet att vi lever nu. Nu är frälsningens dag. Nu finns erbjudandet om att ta emot mot evangeliet. Nu kan vi bli renade. Och sen är det människan förelagt att en gång dö och dömas. Och det, liksom, domen sker ju utifrån det som har varit här i vårt liv nu. Så det är så som jag förstår det.
Konsekvens av ditt bibelstudium, synen på kremering teologiskt sett.
Synen på kremering teologiskt sett. Mycket bra, jag tycker att det behöver talas om det. Och då tycker jag man behöver säga två saker. För det första, principiellt så har det alltid varit så här att mängder med kristna de har bränts till döds. Kejsar Nero på 60-talet i Rom doppade kristna i olja och kära och hängde upp dem som facklor i sin trädgård och de brändes till döds. Kremerades kan man ju säga. Och det är inga problem förstås för Herren att uppväcka den som har blivit kremerad. Kremering är ju ett sätt att påskynda den process som sett över ett visst antal år sker naturligt i att en kropp förmultnar och bryts ner och så. Okej, okay. Så man får inte göra ett teologiskt principproblem att det är någon sorts, blir något jobbigt i relation till uppståndelsen. Det är det första. Men det andra är, judar och kristna har aldrig bränt sina döda historiskt för man har trott på kroppens uppståndelse. De som har bränt sina döda har varit hinduer och buddhister som har en helt annan syn på den mänskliga individen och på den mänskliga kroppen. Där det har varit naturligt, eftersom det här är inget viktigt, att bara bränna det. Och så ska själen gå vidare. Judar och kristna som tror på kroppens uppståndelse har alltid valt att begrava. Och så som vi ofta säger vid begravningar, Herren Jesus Kristus ska uppväcka dig. Man säger ju det till den döde i kistan. Herren Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Och då blir min slutsats att jag förstår i storstäderna alla de praktiska problemen som har lett fram till att vi har kremeringar. Men jag tycker att på symbolplanet så har vi förlorat någonting väldigt viktigt. Alltså respekten för kroppen, betoningen av att det är den här personen och den här kroppen fast i fullständigt förvandlad och förhärligad form. Där alla defekter och handikapp och all förödelse är borta förstås. Men det är ändå den här personen och den här kroppen som ska uppväckas. På det sättet som det var den kroppen som hängde på korset. Och som lades i graven. Det var den kroppen som Gud uppväckte Jesus i och förhärligade. Men det betonas ju väldigt starkt kontinuiteten, eller hur? Sårmärkena. Det var samma person, samma kropp. Fast nu i förhärligad, förvandlad form. Och vi förlorar en del av den symboliken. Om det är då så, och det kanske vi behöver av praktiska skäl fortsätta med kremering, så behöver vi desto starkare då tala om detta. Och på andra sätt ge uttryck, på andra sätt liksom symboliskt gestalta hur viktig kroppen är och att vi tror på kroppens uppståndelse. Och jag tycker ju att vi har gått för snabbt att det bara åt kremeringshållet. jag tycker att vi borde ha från kristet håll diskuterat mer. Inte då därför att det principiellt är något problem med just symbolen. Jag hoppas ni förstår mitt resonemang här.